Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag gör vi det som Tobias Baudin pratar om att göra, nämligen går till botten med det som har hänt i Socialdemokraterna i Botkyrka. Häng med! Är det tisdag den 14 februari och Politikrummet sammanträder för 61:a gången. Jag heter Viktor Bartkron, är politisk kommentator på Expressen och med mig i alldeles vanlig ordning vår allvetande politikreporter Thomas Nordenskjöld. Hej!
Hallå!
Du, igår var vi och lyssnade på seminarium om socialdemokratiska idéer, eller vad nu rubriken var.
Ja, det var vi.
Ja, medverkande gjorde, eller var bland annat Ann-Marie Lindgren. Hon kallas för partiets chefsideolog och seminariet var en hyllning till henne kan man säga. Och med var också Ingvar Carlsson, partiets grand old man som vid 88 års ålder fortfarande känns mer vital och stringent än många av dagens företrädare i politiken. Och det var god stämning får man säga.
Ja, alltså det var ju verkligen en trevlig och snäll inramning det hela. Så Ann-Marie Lindgren har ju uppenbar ikonstatus i rörelsen tillsammans med Ingvar Carlsson, det är alldeles uppenbart. Men alltså, det jag annars slogs av lite där var ju den här känslan som flera förmedlade av att allt är lite som det alltid varit. Alltså, samhällsproblemen är de samma som för 30 år sedan. Det var någon som bläddrade i någon gammal tidning och sa att det är precis samma partitidning, det är precis samma som det var, samma problem som beskrivs som för 30 år sedan.
Men det är en lite spännande analys.
Ja, men faktiskt, men alltså, för det är ju faktiskt väldigt mycket som har förändrat, alltså både problemen som att unga människor går omkring och skjuter varandra och då dessutom, som någon jag pratade med sa, väljarna som partiet har, alltså det faktum att partiet idag har helt nya väljare jämfört med för ett par decennier sedan och att partiet liksom är som starkast bland kvinnliga akademiker i Stockholms innerstad, det fanns inte riktigt med här, men det har ju vissa konsekvenser.
Det har ju det och vi lär få anledning att återkomma till dem, men det är faktiskt inte det vi ska prata om idag, även om det var ett trevligt seminarium. Mm. Istället så ska vi prata om det som de flesta pratade om före och efter seminariet och hade pratat om i pausen om det hade funnits en sån.
Just så.
Nämligen det som har upptagit det mesta av syret i och kring Socialdemokraterna de senaste veckorna, alltså härvan i Botkyrka.
Ja, alltså det är inte så ofta som något händer i en kommun som får såna enorma svallvågor som det här. Alltså nu är det här i och för sig en relativt stor kommun, men ändå.
Ja, 24:e störst eller något i den stilen. Men ja, det här började alltså, eller det gjorde det väl inte alls, men det som är en sak av nationellt intresse började i alla fall den 28 januari i år, för ett par veckor sedan. Då förlorade nämligen Socialdemokraternas gruppledare, det är motsvarande partiledare i Botkyrka, Ebba Östlin, som också är ordförande i kommunstyrelsen, vilket ungefär motsvarar kommunens statsminister. Hon förlorade i alla fall en misstroendeomröstning i sitt eget parti med siffrorna 91-88.
Ja, och då ska man säga att en sån omröstning ens hölls är ju rätt speciellt. Alltså, yep. Ebba Östlin har ju suttit i 7 år är det väl nu och hon var ju liksom, ja, men toppkandidat i valet i höstas som ju blev en stor framgång för Socialdemokraterna ska man också påminna om. Alltså, det var det bästa valet för partiet i kommunen på 30 år. Det är ju lite som att Magdalena Andersson skulle ha vunnit det här valet och sen blivit utbytt mot någon annan ett par månader senare. Alltså, i strid då dessutom med väljarnas önskan ska man ju säga. Det är liksom inte riktigt så det brukar gå till.
Nej, det är ju inte det. Och det är ju en sak om det framkommer något helt nytt. Alltså någon stor skandal som förändrar förutsättningarna för förtroendet. Typ att kommunalrådet har fiskat ål eller så.
Ja, eller att någon har skallat någon på krogen eller liknande. Men här i det här fallet så är det ju stort sett bara saker som hänt före valet som varit på tal här som anledning till att man ska avsätta henne.
Ja, det är märkligt. Men fortfarande så är ju det här en personfråga i en kranskommun till Stockholm. Och det hade knappast nått de nationella medierna på det här sättet om det inte vore för en detalj, om vi kan kalla det så, i det hela. Nämligen att det snabbt kom uppgifter om att gängkriminella skulle ha spelat en roll i avsättningen här. Och detta kopplat till missnöje mot en insats mot ABF i Botkyrka.
Ja, så att kommunen för ett år sedan då stängde 7 fritidsgårdar som drevs av ABF och sen öppnade de igen i egen regi då. Det här efter att en utredning visat på stora problem med gängkriminalitet kopplat till de här fritidsgårdarna. Så det har ju varit knarkaffärer, kriminellt belastade bland de anställda, folk som går omkring i skyddsvästar och som då polisen beskrivit det som att Vårbynätverket suttit där på kvällen och spelat tv-spel, alltså bland mycket annat.
Ja, inte helt lyckat varumärkesarbete.
Nej.
för ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Men de har då inte oväntat invänt och kraftigt mot det här. Både beskrivningen av vad som har hänt och åtgärden att kasta ut dem, ABF alltså. Det här har varit en öppen konflikt, ska jag säga, i och runt Socialdemokraterna i Botkyrka under det senaste året.
Ja, den andra sidan här då, de som är emot Ebba Östlin som röstade för att avsätta henne, hävdar ju att det bara är en helt vanlig personstrid, alltså att det handlar om dåligt ledarskap som de beskriver om. Det finns ju en lång lista på klagomål mot Ebba Östlin här också som sammanfattas i 17 punkter tror jag det är, som ja, men en av dem är att hon ska ha drivit igenom att det ska vara skolfrukost på alla skolor i kommunen utan att ha förankrat det partiet.
Ja, den här listan som då nådde media praktiskt nog, den, man får säga att den blandar högt och lågt. Mm. Det finns ju en del ganska allvarliga anklagelser som ett självsvåldigt styre där beslut har fattats utan vederbörlig förankring.
Just det.
Sen finns det kanske lite lägre inslag som att hon anklagats för att ha talat illa om samarbetspartiet Liberalerna. Det där känns ju aningen konstruerat, för den anklagelsen kan nog riktas mot alla socialdemokrater och framförallt mot alla medlemmar i Liberalerna.
Ja, alltså främsta kritikerna mot Liberalerna är väl Liberalerna själva. Det kan inte vara så.
Jo, men ska man vara seriös så är ju det här på många sätt inga konstigheter. Alltså, även om det inte är några brott mot mänskligheten i anklagelsakten mot Ebba Östlin, så är det ju normalt att ett parti börjar muttra om sin ledare efter 7 år. Alltså, förr eller senare så händer det ju alla. DN-skribenten Katrin Marsall skrev för några år sedan, och det har jag tagit med mig, att nästan alla politiska karriärer slutar i förlust. Du förlorar ett val, blir av med huvudet eller blir konsult på JKL. Och så där är det ju. Alltså, att Ebba Östlin blir ifrågasatt och petad, det är egentligen inte konstigt. Det är hur hon blir petad som reser frågetecken. Och faktiskt också en del utropstecken.
Ja, och igår kom ju i alla fall den här alltså partidistriktets egen snabbutredning som det talats mycket om. Alltså där konstaterar man att det inte skett någon infiltration av gängkriminella sett till vilka som deltog på det här mötet där Ebba Östlin då avsattes. Men samtidigt skriver man i den här utredningen då att en person nu är föremål för någon form av uteslutningsärende eftersom han inte samarbetat med utredningen. Och alltså namnen är ju hemliga här, men vi kan utgå från att det handlar om den så kallade 28-åringen med band då till Vårbynätverket som pekats ut i både Aftonbladet och Expressen.
Ja, man skriver också på, antar jag, förekommande anledning att Socialdemokraterna har enbart individuella medlemmar, var och en ansvarar för sina handlingar. Släktskap med någon kan därmed inte vara uteslutningsgrundande. Och det är ju logiskt, det är svårt att invända, det visar ju också på hur svårt sånt här är att rota i, men vad som däremot står helt klart efter den här utredningen, det är ju att den här insatsen mot ABF, de stängda fritidsgårdarna och det onda blod det skapade, spelade en roll i den här historien. Och av allt att döma en avgörande roll.
Ja, och partiets egen utredning då konstaterar ju att frågan om misstroende väcktes av Kristina Sedell, som är tidigare då riksdagsledamot för Socialdemokraterna, men framförallt och relevant i sammanhanget ordförande för ABF Botkyrka Salem, och som har varit extremt kritisk mot Ebba Östlin efter då stängningen av fritidsgårdarna.
Ja, och på det här avgörande mötet så hölls också, står det, flera anföranden där agerandet mot ABF hölls fram som skäl för att avsätta Ebba Östlin. Den ABF kopplade S-föreningen, det är många förkortningar, den ABF-kopplade S-föreningen Folkbildarna, som startades för inte alls länge sedan, den har enligt utredningen 18 röstberättigade medlemmar. Inte alla närvarade, skriver man, vilket väl ändå indikerar att de flesta trots allt gjorde det.
Ja.
Och då ska vi komma ihåg att det är en omröstning som slutar i 91-88, så det är inga stora marginaler.
Ja, alltså, jämt.
Ja, och man måste ju då sammanfattningsvis göra sig mycket dum om man ska kunna låtsas tro att den här frågan inte spelade en avgörande roll.
Verkligen, men det här med att spela dum och bemöta saker som ingen påstår är ju en rätt klassisk politisk krishantering. Ja. Tyvärr kanske man ska säga. Alltså, man kanske bara här också ska säga någonting kort om vad ABF egentligen är, alltså Arbetarnas bildningsförbund.
Ja. Ja, det är så, så är det. Grundat i början av 1900-talet.
Ja, det är ju liksom, det är ju Sveriges, läst på lite här, det är ju Sveriges största studieförbund som finns i alla landets kommuner, alltså då inklusive Botkyrka. Och alltså, ABF är ju en del av arbetarrörelsen, och det är ju verkligen svängdörrar mellan partiet och ABF. Ny ordförande för ABF i Stockholm blev ju nyligen Anna Ekström, som ju fram till ganska nyligen nyligen var utbildningsminister. Och sådär, lite sådär ser det ut i kommun efter kommun.
Ja, det är lite av ett parallellparti eller ett socialdemokratiskt parallellsamhälle, ABF.
Ja, tydlig del av rörelsen.
Ja, absolut. Och ABF är ju också i det här fallet, eller var, en leverantör till kommunen. Som drev fritidsgårdar, finansierade med skattemedel och som så hade gjort i väldigt många decennier. Mm. Att som socialdemokratisk politiker agera mot missförhållanden i ABF, givet det nyss sagda, det är ju verkligen att vända på en sten, som Magdalena Andersson brukar säga att man ska göra. Alltså en stor och känslig sten.
Ja, jo, men det är uppenbarligen. Men sen kanske man ändå, tror jag, ska säga en sak här som en del påpekar, och det är att Ebba Östlin innan det här inte sett som någon Boel Godner, alltså Södertäljes hyllade kommunalråd, som ju vunnit enorm respekt långt utanför partiets gränser för sin kamp mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Alltså, nu stängde hon ju för sig de här fritidsgårdarna, men hon är inte riktigt en hjälte i kampen mot gängvåldet som vissa, framförallt i höger, försöker göra henne till, menar en del nu.
Och det är ju mycket möjligt. Alltså, hennes kritiker kan ju ha en poäng i att Ebba Östlin är ett alldeles klapphuset kommunalråd på alla sätt och vis. Självsvåldig och hatar liberalerna och allt vad hon nu anklagas för. Det spelar ju dock ingen jättestor roll i just det här fallet. För nu blev det så här ändå. Att en insats mot problem med gängkriminalitet på fritidsgårdar blev avgörande för hennes fall. Och det ser ju verkligen inte bra ut. Alltså, det slår kirurgiskt in i partiledarens mest centrala budskap sen första presskonferensen som kandidat. Vi ska vända på varenda sten i kampen mot den grova brottsligheten.
Just så.
Och det finns ju också ett visst signalvärde här som man kan tycka är problematiskt även utanför Botkyrka. Socialdemokratiska kommunpolitiker som funderar på om de ska vända på känsliga stenar kopplade till rörelsen kanske inte blir mer benägna av att faktiskt göra det när de har följt den här historiens utveckling.
Nej.
Kan man tänka sig?
Nej, men det är ju tydligt besvärande det här, såklart, av just den anledningen. Och det som gjort det här extra svårt, tror jag, för partiet är att så många tunga socialdemokrater, S-personer, är inblandade i det här. Alltså, det som uttalat sig för andra sidan då, alltså som är emot Ebba Östlin här i den här konflikten, en av dem är ju Katarina Berggren. Hon var ju Ebba Östlins företrädare som kommunalråd i Botkyrka, men som sen gick vidare till att bli biträdande partisekreterare i Socialdemokraterna nationellt då, för att nämna en av många.
Ja, vi kan säkert återkomma till fler, men alltså, sammanfattningsvis om vad som har hänt här. Alltså, vissa kanske har fått en bild av att det här handlar om en regelrätt kupp där 91 livsstilskriminella har tagit över lokalföreningen och nu tänker utse typ kurdiska räven eller någon kille i tjottas till ny ordförande i kommunstyrelsen. Så är det alltså inte. Det hade visserligen varit enklare, för då hade man bara kunnat utreda saken, utesluta 91 personer och sedan återgå till den vanliga ordningen.
Just det, det var väl lite det som hände när Moderaterna i Botkyrka hade en liknande historia för inte så himla länge sedan.
Ja, de hade i alla fall en riktig härva för tiotalet år sedan när det lokala partiet togs över av krafter som hade andra intentioner än att skapa fler jobb och se alla människor, eller vad Fredrik Reinfeldts parti nu höll på med på den tiden. Och som dessutom hade band till organiserad brottslighet. Alltså, där slutade det med att partiet centralt gick in och uteslöt en gruppering på 10 personer och mer eller mindre gav tillbaka partiet till den tidigare ledningen med gruppledaren Jimmy Baker då i spetsen. Han kom sen att sitta ett antal år.
Just det, men det blir lite svårt att se här faktiskt.
Ja, men de här situationerna har jämförts eller likställts, men det tycker jag är ganska knasigt. Det är väldigt annorlunda situationer. Här är det ju frågan om etablerade socialdemokrater som på alla sätt och vis är socialdemokrater som har agerat i en maktkamp eller en personstrid om man så vill. Men där ilskan mot en insats som kommunen har gjort mot gängkriminalitet har blivit en del.
Just det.
Med de inblandades goda minne. Och de situationerna är ju väsensskilda och var och en får väl värdera dem på det sätt man finner lämpligt.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldjur potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Så långt om vad som har hänt. En annan fråga här är ju hur partiet, och då menar jag det centrala partiet, har hanterat det. Det har ju varit en del märkliga turer där, Thomas.
Ja, alltså det är mycket som är svårt, tycker jag, att greppa med hela den här affären. Alltså, och en sån sak är ju att man lät det gå så långt, alltså att man inte ingrep i det tidigare. Alltså, en teori, eller egentligen är det mer en teori, för jag känner mig rätt säker på att det är så, alltså det är att partiet på högsta nivå läste det här helt fel. Alltså man trodde att Ebba Östlin skulle vinna den här omröstningen och blev rätt tagna på sängen när de här röstsiffrorna fanns där svart på vitt och det stod klart att hon avsatts. Man hade inte räknat med det. Det tycker jag är tydligt när man pratar runt.
Ja, alltså den här typen av konflikter med så negativa konsekvenser, de är ju betydligt mer praktiska att hantera på förhand än i efterhand, så är det. Alltså generationer av gamla partisekreterare lär väl sitta och dunka huvudet i väggen över att man alls lät det gå så långt som till en omröstning, att man inte löste ut det här genom att ge folk tröstpris och sätta in någon guvernör utifrån som fick sköta kommunen.
Ja, men verkligen, det hade varit att föredra, tror jag, att många kan konstatera nu i partiet. Alltså. Men en annan möjlig förklaring till att man inte ingrep tidigare, som jag också tror kan stämma här, är ju att vissa högt upp i partiet på partiledningsnivå gjort bedömningen att anklagelserna mot Ebba Östlin alltså var rimliga och att hon avsatts på goda grunder. Tobias Babdin är ju partisekreteraren då, är ju en av dem som jag tror kan sägas ha haft den uppfattningen, i alla fall till viss del. Alltså, allt han sagt om det här under den här processen, under den här krisen, handlar ju om att det enbart är en personkonflikt det här, alltså att det är en ledarskapsfråga, en fråga om Ebba Östlins bristande ledarskap, även om inte det sägs rakt ut, så det är det som menas. Och i och med det så har ju han, och därmed delar partiet i alla fall, någonstans tagit ställning mot Ebba Östlin och köpt den andra sidans förklaring här.
Ja, men det blir ju samtidigt lite lustigt när Tobias Baudin och andra står och tjatar om att det är en personkonflikt. För det är klart att det är det. Alltså att avsätta en politiker är alltid en personkonflikt. Frågan är sen vad personkonflikten handlar om det inte är att politikern är rödhårig eller har glasögon eller någon sån orsak till personkonflikten. För nästan alltid handlar ju en personkonflikt om politik. Och i det här fallet handlar det ju personkonflikten uppenbarligen om många saker, men en betydelsefull är den nämnda affären kring ABF. Jag menar, det ena utesluter ju inte det andra här.
Nej, men så är det ju. Och, alltså, Tobias Badins hantering här tycker jag ändå den väcker en hel del frågor. Alltså, han envisas ju också med att hävda att han inte kände till att Ebba Östlin slog larm om problemen med den här gängkopplingen till ABF och därmed även partiet. Och trots att vi vet att han haft samtal med bland andra Ebba Östlin själv om det här i december, alltså, där hon påstås ha sagt det. Här står ju för sig ord mot ord. Badin känner, han har ju bekräftat det där samtalet, men
han känner inte igen bilden av
Precis. Det var väldigt flyktigt samtal, gick väldigt snabbt och sådär. Men det var ju liksom flera som försökte vända sig till Baudin kring detta, så det är alldeles uppenbart. Men alltså, sedan har ju liksom Nils Wikmång, eller Nisse Wikmång som alla säger i partiet, alltså den biträdande partisekreteraren, han har ju bekräftat att han nåddes av den här informationen i slutet av november, och han har ju sagt att han hållit Baudin löpande informerad, så att alltså den här, alltså det går inte ihop riktigt.
Nej,
det här.
Det finns ju också många personkopplingar i det här, men en som är lite svår att bortse från, det är ju den mellan partisekreterare Baudin och Katarina Berggren. Alltså Ebba Östlins företrädare som kommunalråd i Botkyrka och den som från början fört något slags talan då för den segrande sidan som avsatte Östlin i förtroendeomröstningen. Alltså när Katarina Berggren lämnade Botkyrka 2015 så var det för en post som biträdande partisekreterare i partiet, men hon värvade sen redan 2017 till fackförbundet Kommunal och ordförande där, just det, Tobias Baudin. De jobbade sen ihop där fram till att Baudin blev partisekreterare för drygt ett år sedan. Lite snurrigt kanske, men då har vi ändå bara valt en koppling av väldigt, väldigt många. Sån är den rörelsen.
Verkligen. Men alltså, det har ju också varit väldigt tydligt när man under hela den här processen, under hela den här affären, pratat med ledande företrädare i partiet på högsta nivå, att de lagt skulden på Ebba Östlin. Alltså, tycker jag. Det är hon som framförallt fått skulden för att det har fått något sådana proportioner. Och det är liksom hon och de runt henne anses, men det beskrivs som att de skyr inga medel i den här maktkampen. Och man har ju också här varit väldigt kritisk mot medierna, alltså, och utmålat hela vår. Expressen har varit ledande här och andra mediers rapportering som att det är ett helt ogrundat drev. Alltså att det varit rykten som har spridits och dessutom då att högern försöker utnyttja det här för att dölja regeringens alla problem. Alltså det talas om Trump. Ulf Kristersson som den nya Trump.
Ja, det är en fascinerande spaning att det här på något vis skulle ha dolt regeringens problem. Jag tror inte någon har missat dem, men jag skulle ändå vilja stanna upp där. Det är lite uppseendeväckande att de här tongångarna finns på den höga nivån i ett parti som oroar sig så mycket enligt egen utsago för just polarisering och trumpifiering. Alltså en av de mest påtagliga aspekterna i vad vi kan kalla för den amerikanska polariseringen, det är ju just det här med att betrakta allt som missgynnar den egna sidan som en konspiration från motståndaren och motståndarens medier. Alltså det borde egentligen inte spela någon roll, men okej. Alltså uppgifterna om problemen här, de kommer från början från det egna partiet, det socialdemokratiska partiet, notera det. De publicerades först i Aftonbladet, en traditionellt socialdemokratisk tidning av kolumnisten Oisin Cantwell, som ju är rätt öppen med sina egna åsikter och som jag tror att de flesta skulle placera någonstans till vänster om Socialdemokraterna snarare än till höger. Vidare granskning av avslöjanden i den här historien har gjorts av oberoende samhällsreportrar på både Aftonbladet och Expressen primärt. Och till och med partiets egen granskning har ju pekat på, som sagt, att det finns ett case här.
Ja, så du tänker på ABFs roll i den här avsättningen?
Ja, precis, i första hand. Alltså, det vore ju en sak om partiet tyckte att ABF hade rätt. Alltså att kommunen hade begått en orätt eller kanske till och med flera mot ABF och deras verksamhet.
Just det, men det gör man inte här nu.
Nej, det gör de inte. I alla fall inte officiellt. Alltså, Tobias Baudin stod själv i förra veckan i Aktuellt i SVT och slog fast att det här var helt rätt beslut av Ebba Östlin.
Aldrig öppna några fritidsgårdar igen.
Nej, han var väldigt tydlig med det. Det ska inte öppnas. Och det är väl ingen som driver, men det var helt rätt beslut. Mm. Samtidigt då som den egna utredningen indirekt konstaterar att det här beslutet som alltså var rätt var avgörande för kommunalrådets avsättning. Mm. Men den här kopplingen, den har man inga synpunkter kring. Nej, okej. Okay. Så får man förstås tycka, men man får nog respektera att det finns människor som ser det annorlunda, även om de inte jobbar för Moderaterna.
Ja, men så är det.
Ja, att sen högerkampanjapparaten på Twitter och diverse ledarsidor har julafton åt det här, det är givet, det är en del av sporten. Men om man gör det till någon slags omvänt facit så tror jag ändå att man är ute på ganska djupt vatten, vill jag mena. Bara så att det är sagt.
Verkligen. Men så sedan när det gäller då Tobias Baudin så tror jag ändå att det har också funnits en vilja av att bara hålla det här ifrån sig. Alltså, vissa ser tecken på en konflikträdsla här. Alltså, och att liksom, han har tyckt att det här är alldeles för jobbigt och infekterat.
Ja, alltså det kan man ju verkligen förstå på ett mänskligt plan. Det här är ju en soppa med väldigt många skikt. Men det är ju kanske inte den bästa egenskapen du kan ha om du ska vara just partisekreterare, som är en roll som går ut på att lösa infekterade konflikter.
Just så. Och alltså, det är klart att det är väl lite, alltså det är omöjligt att säga om Baudin hade liksom haft möjligheten att stoppa den här omröstningen. Men alltså, nog hade han nog kunnat få det här att ta en annan vändning om han använt hela den här tyngden man har, om man betraktas som partiledarens förlängda arm. Alltså,
ja, man kan ju alltid åka dit och säga att om ni inte enas som en kompromisskandidat istället så svartlistar vi er för evigt. Eller
ja,
någonting i den stilen.
Nej, men precis. Nej, men det sägs ju om Baudin att han är väldigt bra på att skapa trivsel och god stämning när han reser runt i landet och fika. Men just det här kanske inte är hans starka sida. Vem vet. Men alltså, sen tycker jag att Tobias Baudin och Nisse Wikmångs hantering här skiljer sig åt på ett rätt intressant sätt. Alltså, Nisse Wikmång då, som är biträdande partisekreterare, alltså, han har ju tvärtom här, när han har fått frågor från oss bland annat, varit helt öppen med att han nåtts av den här informationen och larmen kring Vårbynätverkets påverkan och så här. Och att han då, och dessutom säger han en viktig sak, det är att han har hållit Baudin löpande informerad.
Ja, alltså man fick i alla fall lite intrycket att Wikmång kände ett visst behov av att kasta Baudin under bussen där. Det kan ha varit en övertolkning, men det var en känsla.
Nej, men jag delar den känslan. Och här ska man ju säga att Wikmång av allt att döma har egentligen en, inte formellt, men ändå en tyngre och mer betydelsefull ställning i partiet än vad Tobias Baudin har. Alltså, Nisse Wikmång är ju den enda av de här tunga statssekreterarna som följt med och nu jobbar i partiet. Han var ju Löfvens närmsta och viktigaste medarbetare. En riktig politisk räv.
Ja, men det här väcker ju då en intressant fråga. Ska vi tolka det här som tecken på något slags spricka i partiledningen till och med?
Ja, alltså spricka är kanske för mycket, men, alltså, men att olika personer i partiledningen gjort olika bedömningar av det här, hur det ska hanteras och hur man ska se på det hela, det finns det en hel del tydliga tecken på, tycker jag. Och ytterligare en som nog bör lyftas in i den här diskussionen är ju Mikael Damberg, alltså numera ekonomisk politisk talesperson, tidigare finansminister. Alltså enligt mina källor har ju han uttryckt stöd för Ebba Östlin under den här processen i flera sammanhang, vilket ändå är rätt uppseendeväckande. Alltså det finns ändå, tycker jag, här man ser tydliga tecken på att han agerat på ett rätt annorlunda sätt jämfört med Baudin.
Ja, Mikael Damberg har ju hållit en väldigt låg profil utåt de senaste veckorna när det gäller det här. Han har inte nämnt det överhuvudtaget, men vi vet i alla fall att han var ofta på studiebesök i Botkyrka under tiden som inrikesminister. Vad det betyder, det är väl höllt i dunkel. Liksom,
ja, ja, men, och något annat man också ska med sig här i sammanhanget, om vi ändå håller på, är ju att Mikael Damberg och Nils Wijkman då är vapendragare sedan gammalt. Alltså de står varandra väldigt nära. Det beskriver alla som. Och någon beskrev Wijkman som Dambergs hitman. Jag vet inte. Ja, men hur som helst, alltså de tillhör ju samma fraktion i SSU. Även om Damberg tror jag är ett par år äldre, så är Damberg från länet och Wijkman från Östergötland en klassisk maktaxel.
Ja, Stockholms län alltså. Det här känns ju retro allt det här. Det är nästan lite så här nostalgimysigt. Det var så länge sedan vi hade anledning att prata om socialdemokratiska maktfalanger med geografisk härkomst.
Nu lägger vi allt åt sidan.
Ja.
Nej, men alltså, sen ska man inte fara iväg för mycket här. Alltså, det är inget liksom falangkrig det här som på den gamla goda tiden.
Nej.
Inte än i alla fall.
Nej, och det är lite svårt att se hur det ska kunna bli det. Mm. För de som bråkar här kommer ju i huvudsak från en och samma då, falang, om vi ska beskriva det så. Alltså, de kommer åtminstone från samma parti distrikt, nämligen det mäktiga länet, Stockholms länsdistrikt, där ju Botkyrka ligger, där även Solna, där Mikael Damberg kommer ifrån, ligger, och där även Nacka, där Magdalena Andersson har sin hemvist, ligger.
Ja,
så det är ju en... Det är en hemkokt soppa här, får man säga.
Ja, men så är det verkligen. Men om det ändå är som jag tror här, så framstår det lite som att Magdalena Andersson fått ganska olika råd här beroende på vem hon lyssnar på i det här. Jag vet ju att Mikael Damberg är väldigt viktig för henne. Men ja, det är väl lite oklart här. Hon har ju hållit väldigt låg profil, så det är lite svårt att bedöma hur hon tyckt och tänkt kring allt det här.
Ja, och nu tillkommer väl aspekten att det som har hänt har hänt och att det handlar om att skydda partiet. Och då är ju... låtsas som det regnar kanske den mest effektiva strategin.
Ja, och det man i alla fall kan konstatera här är ju att hela den här krishanteringen varit mindre lyckad, kanske till och med ganska katastrofal för partiet. Alltså. Och det här måste väl ändå ses som den värsta krisen hittills för Magdalena Andersson, eller går man för långt då?
Ja. Det är ju en låg tröskel med tanke på att hennes partiledartid mest har präglats av en enorm beundran internt. Hon nominerades av varenda ombudsman i hela partiet utan motkandidater, valdes till klang och jubel, och så har det fortsatt så i takt med opinionssiffrorna som har varit väldigt fina. Men det är klart att det här är inget som skakar hennes partiledarskap i grunden, men det är åtminstone någonting som hon utåt kommer att behöva släpa med sig, hon och andra. Det kommer att komma upp när man pratar om att vända på stenar i kampen mot brottsligheten. Eller, som Morgan Johansson älskar att göra som justitieminister, om att kommunerna måste ta ett större ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Det är ju ett öppet mål man bjuder sina politiska motståndare på med den här situationen som man uppenbarligen själv inte har några åsikter om.
Nej, men så är det verkligen.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Avslutningsvis ändå, om du är någon socialdemokratisk lyssnare som fortfarande inte riktigt ser vad problemet här skulle vara, så skulle jag bara vilja göra ett litet pedagogiskt exempel, om det är okej.
Ja, låt gå. Kör hårt.
Jo, föreställ dig en motsvarande moderatledd kommun. Vi säger Nacka utanför Stockholm. Där har det uppdagats omfattande vanvård på ett gäng äldreboenden som drivs av ett visst privat företag, men då såklart finansierade med skattemedel. Den moderatledda kommunen sparkar då ut den privata aktören och tar över verksamheterna själva. Inga konstigheter. Men Efter det här börjar dock vdn på det privata vårdbolaget, som är gammal riksdagsledamot för Moderaterna, driva kampanj mot det ansvariga moderata kommunalrådet. Han har också en särskild förening i Nacka Moderaterna som heter Äldrevårdarna.
Det här måste bli en politisk thriller.
Ja, som består av, ja, den finns redan. Fast, som består då, den här föreningen Äldrevårdarna, de består av folk med intressen i det här utsparkade vårdbolaget. Och tillsammans med andra moderater som också är sura på kommunalrådet av andra skäl, så lyckas man till sist avsätta vederbörande i en mycket jämn omröstning. Och nu till frågan, till dig som socialdemokratisk lyssnare. Hade du sett något problem med det här? Eller hade du tänkt att äsch, det här är nog bara en konspiration från vänstermedia? Och den frågan kan vi lämna hängande i luften.
Ja, spännande fråga.
Kan ibland vara nyttigt att tänka så.
Verkligen. Men alltså, en minst lika spännande fråga är ju vad som händer nu. Alltså, ja. Det är ju väldigt oklart. Men allt talar väl just nu för att den här striden i Botkyrka fortsätter, eller vad säger du?
Ja, ja det gör ju det. Alltså, just nu, nyss igår, har ju Ebba Östlin då till slut lämnat sin post som kommunstyrelsens ordförande. Vilket ju var en logisk konsekvens av att hon blev avsatt som gruppledare. Den 18 mars håller Socialdemokraterna lokalt ett årsmöte där man då ska välja sig en ny gruppledare och därmed i praktiken en ny kommunstyrelseordförande, eftersom Socialdemokraterna är det helt dominerande partiet. Och just nu så är den hetaste kandidaten till den här lediga gruppledarstolen Ebba Östlin.
Ja, alltså hon har i alla fall nominerats av två lokalföreningar vad jag kunnat se hittills. Alltså i Tumba röstade hon fram som kandidat med siffrorna 41-11 igår kväll. Och själv har hon ju sagt att hon står till förfogande om det finns ett brett stöd. Det vore ju onekligen en ny spännande vändning det här. Ja, det... Om hon väljs tillbaka.
Ja, det vore ju en väldigt spektakulär vändning på det hela. Och det faktum att sidan runt Ebba Östlin nu tycks mobilisera, man har också skapat en kampanjsajt som heter Backa Ebba. Allt är väldigt... allt osar så här amerikanskt primärval med låg budget. I och med att de mobiliserar så tvingar ju det mer eller mindre motståndarsidan att göra detsamma. Och så är kapprustningen igång igen. Och vad jag kan se och höra så är ju någon kompromisslösning inte för handen just nu i alla fall.
Nej, alltså ibland... Man, en del från... partiledningshåll har ju andats sånt att det är den enda lösningen. Alltså, men vi får väl se annars om Tobias Baudin eller någon annan lyckas få grepp om utvecklingen före det här fortsätter att ta nya vändningar. Annars lär ju historien fortsätta.
Ja, då får nog motståndarna bunkra upp med popcorn som räcker hela våren. För ja, det här blir onekligen något att följa.
Ja, det blir verkligen.
Det, liksom mycket annat. Vi får se om vi har något nytt att rapportera på den här fronten när vi är tillbaka nästa vecka. Då är det i alla fall den 21 februari. Men nu har vi nått botten för den här gången. Tack för idag, Thomas.
Ja, men tack.
Och tack till er som orkade igenom all snårighet hela vägen hit. Hörs om en vecka. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.